P3, Sveriges Radio.
Jag råkade fucka upp lite, det tekniska. Så första minuten hördes inte. Och nu skäms jag, för det är så pinsamt när man sitter och... Alltså jag sa, vi sa ju bara hej och välkomna i princip. Men det är så pinsamt när det inte har sänts ut.
Ja, det är det. Jag sa att jag var jätteredo för show.
Just det,
är jag.
Ja, det är du. Jag, mm. Jag sa att du hade en jacka på dig och du sa att det var lite kyligt i Karlstad.
Lite kyligt.
Där du är, jag är i Stockholm. Ja, mm. Det var ju typ det. Och så... Tyler och Sara Larsson, det får ni klara er utan. De kommer säkert tillbaka lite senare i P3 under dagen.
Säkert, säkert.
Du, jag vill ta upp en grej med dig direkt.
Ja.
För inte visste jag att du har ett litet extra knäck på Norbergs kommun.
Nähä?
Så här låter det i P4 Västmanland.
Innan varnas av Nor...
Men vad fan? Ja, ingen teknik funkar. Så här låter det i P4 Västmanland.
En kvinna varnas av Norbergs kommun för att hon flera gånger varit otrevlig mot kollegor. Man skriver i varningen att det här är ett beteende som fortsatt trots tidigare samtal om bristande bemötande. Arbetsgivaren ser mycket allvarligt på det här och det slutar nu i en skriftlig varning där man trycker på att fortsatt beteende av det här slaget kan leda till uppsägning eller avsked. Josef Jakobsson, P4 Västmanland.
Man blir ju väldigt nyfiken direkt på exakt på vilket sätt hon är otrevlig. Jag är ofta inne på, jag gick ju gymnasiet i Fagersta som ligger typ en mil från Norberg. Så jag hängde mycket där. Därför läser jag ibland nyheter på Fagersta Nyheter. För att liksom se hur det går för någon gammal klasskamrat. Har en kruka blivit stulen igen på ringvägen? Och där har man liksom kunnat följa den här tvisten, om man ska kalla det lite. Men jag får liksom inte fram någon information om exakt vad hon har gjort. På vilket sätt hon har varit otrevlig.
Nej, och vad jobbar hon med då?
Ja, det är bara Norbergs kommun, det är det enda man vet. Ja, så det kan ju vara liksom vad fan som helst egentligen.
Ja, okej. Okay. Ja, vad tråkigt. Man hade ju verkligen velat veta hur, på vilket sätt hon är otrevlig. Mot vem. Mm. Alltså att de också liksom behövt säga till henne, men det har inte liksom blivit någon ändring.
Nej.
Nej.
Och jag vet liksom inte, för det är väl...
Hon är väl som bara.
Ja,
hon är väl otrevlig.
Det är det jag tänker. Och, och är det...
Hon gör så gott hon kan.
Ja, men det kanske inte alltid räcker. Men jag undrar liksom, för man får väl... Det är ju inte ett lagbrott att vara otrevlig. Att man hamnar ju inte i finkan.
Nej. Nej.
Om man inte är extremt otrevlig att typ mörda någon eller så.
Men, ja, eller... Ja. Men mord är en sak, Kristoffer. Ja, okay. Otrevlighet är en annan.
Men
vi
bara,
måste kunna skilja på dem två.
Hon måste ju ha varit så jävla otrevlig. Om det liksom ska bli skriftlig varning och sånt.
Ja, och alltså, är det då mot kollegor eller är det i hennes bemötande, alltså i hennes yrkesroll, att hon är otrevlig då mot...
Det verkar
folk
vara
som vänder sig till henne, eller är det liksom,
nej, det verkar
är det ett HR-ärende?
Det verkar vara mot kollegorna.
Ja, kollegorna, ja.
Det var därför det var så likt dig, allting.
Nej.
För du kan ju skalla folk lite vad som helst och vara på ett jävla humör då och då. Men,
jo, men
du är inte ensam om det, Hanna.
Nej.
Kommer du ihåg för ett tag sedan när vi efterlyste historier om den otrevligaste man folk någonsin hade träffat?
Ja.
Varför inte... Nu då, kolla hur många otrevliga kvinnor det finns där ute. Kanske kvinnan i Norberg kan liksom höra av sig också och berätta om hon vill dela med sig vad exakt vad hon har gjort. Men vi vill höra stories om den otrevligaste kvinnan ni träffat.
Du, vet du vad som... Igår satt jag och min kille bredvid varandra i soffan. Helt förstörda efter helgen.
Aha, okej.
Va?
Jag trodde du skulle vara helt förstörd efter något.
Efter helgen.
Ja,
det, men för att vi ska ju, det kommer lite folk på midsommar. Och då är det väldigt mycket som ska vara klart. Det kommer människor, de förväntar sig att ha någonstans att sova. De förväntar sig att ha fast mark under fötterna. Det är tydligen populärt i Stockholm.
Ja.
Gärna asfalterat ska det vara, men alltså, vi har väldigt mycket att göra inför att de här människorna ska komma, och man får skylla sig själv för att man inte har gjort det tidigare. Och
ja,
det
ni,
är ju
fan,
ingen mänsklig rättighet att ha midsommarfest och sådär.
Och ni som har börjat med era chill söndagar och så.
Jo, jag vet. Vi har fått lägga ner dem.
Ja, synd.
För att hinna klart. Och grejen är så här, jag brukar ju ha folk som kommer till mig på midsommar. Det är liksom en tradition. Och i år var jag så här, men vi får ställa in bara. Det, för att jag blir för stressad av detta. Det kommer inte gå.
Nej.
Ja, och så var han så här, ja, men det här löser vi. Och så har vi jobbat jättemycket. På fredag, lördag, söndag har jag jobbat 14 timmar. Och han jobbar ju dagarna i ända. Ja, och så satt vi igår och var så, tack gode Gud för att det kommer en måndag i alla fall då man får vila upp sig. Så man blir som folk igen. Och så ska det ju inte vara. Har du tänkt på det?
Ja, men det brukar väl inte vara så för alla. De flesta har det ju inte så. Då är ju måndagen hårt arbete.
Då är det liksom, det är jobbet som man får pengar för, ja, som man sliter ut sig på. Ja. Ja, inte för mig.
Nej.
Nej. Och inte för honom. Jo, för honom är det ju så, för han jobbar ju, han går ju upp tidigt och jobbar hårt även annars. Han behöver ju verkligen en sån dag då man inte gör någonting.
Det här påminner lite, tycker jag, om, du vet att vissa föräldrar nu i dessa tider när det blir sommarlov och så, att de är så här, efter några veckor, efter en vecka så är de så, jag längtar tillbaks till jobbet typ, för det här, det är typ mindre jobbigt än att ta hand om mina tre barn som är lediga. Jag tänker att det här är lite samma om man byter ut barn mot hårt gårdsarbete.
Ja, precis. Nej, men antagligen att folk blir helt förstörda på semestern. Det är ju, man skiljer sig väl också. Alltså är det inte
På sommaren eller i slutet av sommaren eller något sånt. Är det inte så?
Ja, där man är så här, nej, men det här går inte.
Nej.
Det går inte mer. Vi kan inte vara tillsammans.
Nej.
Ja, det
Det slipper man i alla fall.
Det är skrämmande, Kristoffer. Och så satt jag igår på toaletten snabbkissade.
Okej. Okay.
Ja, och tänkte...
Vänta, paus.
Va?
Vadå snabbkissade?
Jag snabbkissade lite bara.
Ja, men hur skiljer sig det från en vanlig piss-session typ?
Nej, men ibland kan man ju sitta kvar på toaletten liksom, för att det är lite gött, och så kollar man lite reels och sådär. Nej, det hade jag ju inte tid med, utan det var ju liksom snabbt ner och snabbt upp.
Tvättar du så... händerna?
Ja, det kan man väl säga att jag gjorde i jorden sen.
Ja.
Det är ju, ja, folk förr i tiden, de hade ju hjälp.
Alltså vadå, tjänstefolk typ?
Tjänstefolk, jag pratar om tjänstefolk och drängar.
Mm.
Som de inte betalade någonting. Vet du vad de mer
hade? Finns det ett annat ord? Vad hade de mer?
Slavarbete, ja, absolut. Ja, de hade sådana barn som inte hade några föräldrar som de hade på inakkordering. Harry Martinsson. Låt nässlorna brinna, vad heter det, blomma.
Ja, det vet faktiskt
nässlorna
inte.
Jo, men han sånt fattig barn, när de auktionerade ut barn till lägst bjudande. Folk som, eller barn som inte hade föräldrar. De såldes på såna auktioner till olika hem, och den som bjöd minst pengar fick dem. Mm. Alltså så här, de kan, och de, då fick de ju liksom jobba ihjäl sig på gården.
Men och då var det, man köpte dem inte för att de skulle vara, jag vill ha ett barn, utan jag vill ha arbetskraft.
Arbetskraft, ja, precis. Ja.
Vad otrevligt.
Återinför det.
Ja, okej, jag ska se vad jag kan göra. The Bausa Magnetic i eftermiddag i P3 med Hanna och Kristoffer. Vi har frågat er om den otrevligaste kvinnan ni mött. Ni har hört av er, det har kommit ett DM i alla fall som du kan få läsa, Hanna.
Ja, på ett jättemega supertydligt barnhotell på Gran Canaria så sitter jag och äter frukost med mina barn. Min yngsta, 3 år, sitter och sjunger Blinka lilla stjärna. Hon sjunger, inte skriksjunger, varpå kvinnan, 70 år kanske, på bordet bredvid skriker Håll tyst! Inte okej, på ett all-inclusive-hotell som riktar sig till småbarnsfamiljer. Jag är ju nära släkt med en kvinna som beter sig så här.
Alltså som säger håll tyst.
Ja.
Är du en väldigt nära släkting?
Väldigt nära.
Ja, jag förstår.
Det är min mamma.
Ja.
Men min mamma har jobbat 40 år inom barnomsorgen.
Ja,
i Karlstad
kommun. Give her a fucking break.
Hon har ju blivit skadad, alltså fysiskt skadad. Hennes trumhinnor är ju förstörda. Alltså man får ju inte höja rösten.
Nej.
Bredvid min mamma, för då får hon jätteont i öronen för att hon har liksom haft skrikande barn omkring sig hela sitt liv.
Och en ganska högljudd dotter.
Och en väldigt högljudd dotter.
Mm.
Så att hon har ju noll tolerans mot barn. Tyst! Du vet, hon fräser när de, kanske inte om de bara skulle sjunga fint, men
vad, jag skulle vilja
gör de någonsin det?
Jag skulle vilja
Sara Larsson då, hon var ju ett barn som sjöng fint.
Hon sjöng
men det
så
är ju...
fint. Jag vill återkomma till den här frågan lite senare i showen. Men nu är det musik, sen nyheter. Och sen ska vi prata om en viss doktor. Kommer du ihåg att jag drog det där pappaskämtet
ja,
för dig?
Ja, Reese Witherspoon.
Och du skrattar så gott.
Ja, jag tyckte det var, jag skrattade åt att du försöker. Jag blir glad när du anstränger dig. Det känns som att du vill jobba på vår relation.
Mm. Jag ska komma på något nytt kul skämt sen som jag ska dra. Lite senare.
Du, får jag fråga dig en sak?
Okej.
Har du någonsin velat vara pappa?
Alltså,
inte daddy, utan liksom egna barn.
Jaha, nej.
Du har inte det?
Jag tycker det verkar så mycket admin hela tiden.
Ja, man kan ibland har man en längtan efter någonting som man inte riktigt kan förklara logiskt. Ja.
Nej, inte än. Det kanske kommer framåt 50. Eftermiddag i P3 med Hanna och Kristoffer. Vi ska prata om Doctor Who snart tillsammans med James Savage som är chefredaktör på The Local. Som du berättade tidigare för Jean är en slags publikation för expats.
Mm, alltså engelsmän i Sverige.
Precis, och jag älskar dem.
Ja, vi bor i samma kvarter, jag och James. Han har en, jag brukar möta honom, han har en foxterrier, om jag inte minns fel.
Har du varit tidigare i ditt liv chans till romans?
Nej.
Man måste alltid kolla sånt.
Med foxterriern?
jag
har ju haft foxterriers. Pappa hade ju två stycken. Arja och Snobben. Det var ju Snobben som jag satt och smekte på pungen i en halvtimme. Och fattade inte vad det var för någonting. Och bara, gud vilken mjuk del av hunden. Och sen när vi var, för han skulle köra hemma efter en pappahelg. Mm. Ja, sen när vi kom fram så hade jag ju smekt honom på pungen.
Ja, men var det fullbordat?
Fullbordat och fullbordat. Det funkar inte så med djur. Nej, men förutom med Buffy.
Ja, men du menar, de kommer inte hundar?
Jo, men inte. Nej, inte. Jo, det är klart de gör, men inte. Nu vill jag inte prata mer med dig. Jag ska läsa ett sms.
Som handlar om otrevliga kvinnor.
Ja, min farmor är den otrevligaste kvinna jag någonsin mött. Hon fräste på oss barn hela uppväxten. Vi fick inte sitta i soffan då det fanns pälskuddar av ett utrotningshotat djur där. Sen i vuxen ålder så besökte jag och min dåvarande pojkvän, numera man, henne. Hon pratade oavbrutet om sig själv i flera timmar. Första frågan till oss, eller min pojkvän, var: jag har hört att du är någonstans ifrån. Kan du något om mattor? Varpå han tillsammans med farmor gick på rundtur för att värdera hennes persiska mattor. Uppvuxen i Sverige, svensk mamma och pappa från Iran, kan ingenting om mattor. I bilen på väg hem var det tyst mellan oss tills jag sa att han inte behövde åka tillbaka dit något mer. Världens största lättnadens suck och axlar som sjönk 20 centimeter. Åh, herregud. Men det är någonting med dem. Jag tycker liksom att den här kvinnan ändå låter väldigt kul.
De är ju roliga, men man vill ju bara, man inte själv bli liksom utsatta för deras liksom barskhet. Det gillar inte jag.
Nej. När jag jobbade i kassan i en matbutik för några år sedan så stod några kunder i kö. En barnfamilj och en något äldre kvinna. Pappan sa till barnet: kom nu Otto, eller liknande, ganska vanligt namn. Kvinnan brast ut: heter han verkligen Otto? Var det fulaste namn jag hört på ett barn? Barnet var nog för litet för att förstå vad hon sa, som du var. Och gud, vet du, min kompis Evelina. När hennes mormor gick bort, då hittade hon en anteckning som hennes mormor hade gjort. Alltså en sån här grej som, det här måste jag göra idag.
En to-do-list typ.
En to-do-list, precis. Och då stod det, försök få Evelina att byta namn för flickorna. Hon tyckte inte om att hon, vad hennes barn hette.
Nej, men jag vet att min farmor Bessan också väldigt kritisk till ett barnbarnsbarns namn som hon fått. Och, då, och har liksom inga problem med oss.
Eller Lilljune.
Inte Lilljune. Men de har liksom inget problem med att säga det liksom out loud.
Nej, nej.
Vilket kan vara uppiggande ibland, men också ja, rakt av sårande. Mm. För 15 år sedan sålde en tant och gubbe på mina föräldrars gata sitt hus. Okej, nu förstår jag. Alla lyssnar också, hoppas jag. Vi la ett bud, förvisso en bit under utgångspriset eftersom det allmänna intresset var ganska lågt för huset. Och det fanns dessutom ganska mycket som behövde fixas. Dottern till paret, själv i 60-årsåldern, skrev då ett långt och jätteargt mejl om hur dumma i huvudet vi var och att hon minsann skulle sluta hälsa på mina föräldrar efter detta. Sen avslutar hon mejlet med ett surt: typiskt gamar. Det har vi ju för sig fortfarande kul åt. Ett stående skämt när någon är snål. Typiskt gamar. Vi byggde ett nytt hus istället och lever lyckliga i alla våra dagar, skriver Elin. En flygande telefonkiosk, onda robotar från rymden och resor i tiden. Vi ska prata om den brittiska långköraren Doctor Who, en sci-fi-serie från 60-talet som kanske har nått sitt slut. Vad har den gjort för avtryck i kulturen? Det ska vi ta reda på nu med James Savage som är chefredaktör på The Local. Stor applåd.
Hej James!
Hej James!
Tjena, hej!
Tjena!
Vi måste bara, för jag känner ju verkligen till fenomenet Doctor Who, att det är en tv-serie. Men jag vet typ ingenting annat förutom att den har gått liksom då sedan 60-talet i Storbritannien. Vad handlar serien om?
Ja, det handlar om en Time Lord, det vill säga Doctor Who, eller The Doctor. Och han är egentligen inte en människa alls, han är en utomjording som reser mellan i tid och rum. Och han, ja, vad ska man säga, han är en slags... Han är en slags bildad person och han slåss med framför allt The Daleks.
Mm, vad är det?
Va?
De är typ små robotar med gevär, okay, som skjuter grejer.
Okej.
Okay. Och gud, det här låter så jätte konstigt. Ja, det låter jättekonstigt.
Ja, men det är ju konstigt, men det är också väldigt brittiskt, om man säger så. Det är motsatsen till en amerikansk superhjälteserie. En amerikansk superhjälte är muskulös och liksom han slår ner saker med kraft av sin kropp och sin energi.
Lite som Ahmet, vår producent, har lite den energin, tycker
jag.
Ja, han
har precis den energin. Ja, exakt. Han står där likra just nu, för ni finns som inte kan se honom. Mm. Nej. Doctor Who, han har inte lykra. Han har en stor, liksom en lång halsduk och en slags ljuskostym och en hatt. Han är väldigt brittisk på det sättet. Och han slåss inte på samma sätt. Han mer liksom, han använder sin intelligens och sin förnuft för att vinna över Dalekarna.
Typ. Är han mer en MacGyver än en liksom Hulken?
Och kanske om man, ja, fast en MacGyver som också är utomjording.
Och, ja, just det, ja, han är inte. Mm. Så det är, och den här serien har liksom gått på tv i England sen, eller i Storbritannien sen 60-talet.
Ja.
Varför älskar ni skiten?
Ja, för att det är lite skrämmande. Det är ju en sån liksom, man gömmer sig bakom soffan typ av program. Och det är lite smart. Det reser frågor om liksom vad tiden är och vad liksom och vad verkligheten är. Det är ju intelligent TV, men också väldigt underhållande och spännande.
Vad har Doctor Who gjort för avtryck i kulturen, skulle du säga?
Jättestort avtryck. Jag ska säga liksom en sak som jag alltid tänker på, att liksom en sak som är gjort, som har kommit in i ordboken, är det här konceptet med TARDIS. TARDIS är det här telefonkiosken. Det är inte bara en telefonkiosk, det är en polistelefonkiosk. De fanns överallt i Storbritannien någon gång på 60-talet. Nu finns de knappt alls.
Så man går, alltså då, man går in där och lyfter på luren och då kommer man till polisen?
Och då kommer man till polisen. Det är tanken. Mm. Liksom, om man känner sig hotad på gatan, man kommer till polistelefonkiosken så kan låses in sig och ringa till polisen. Men en TARDIS, den ser liten ut på utsidan, men när man kommer in i The TARDIS så är den jättestor. Och så är det väldigt, nu har det blivit ett uttryck i brittiska engelska liksom. Om man kommer in i ett hus som ser litet ut, som kommer i huset, så men vilken TARDIS det här är. Det är ju liksom, det har blivit en del av vokabulären. Också de här Daleksarna, alltså man pratar om, alltså när de går runt och de säger exterminate, utrota. Och det är ju också någonting som man ibland säger lite skämsamt i brittisk kultur. Alla förstår vad du pratar om.
Även liksom yngre människor?
Även yngre människor,
okay.
Absolut.
Jag bor lite i en sån TARDIS, Kristoffer, och James. Eller hur?
Ja,
alltså men mitt hus, att man går in i det, så man ser inte att det är stort, och så kommer man in i det och så är det jättestort inuti.
Ja, du bor i TARDIS, exakt.
Ja, jag bor där. Ja.
En grej jag minns dock som jag snappat upp från liksom Doctor Who-universumet var väl, du får rätta mig om jag har fel, men för några år sedan så var det väl snack om att, för Doctor Who har spelats av 15 olika skådespelare, och det var väl snack om att det skulle vara en kvinna som skulle spela Doctor Who, och då blev folk galna.
Ja, det blev de. Men det blev en kvinna. Mm. Det blev Jodie Whittaker. Hon blev ganska lyckad. Okay. Det är klart att meningar går isär. Det är som alltid när man ändrar en sån karaktär. Doctor Who var väldigt innovativ på det här sättet. Att man gjorde en tv-serie där man bytte bytte rollinnehavare, man bytte skådespelare ganska ofta, men man fortsatte som ingenting hade hänt, men skådespelaren kunde vara väldigt annorlunda från den tidigare skådespelaren.
Vilka är de mest älskade Doctor Who då, av de 15 som spelat?
Jag skulle tro att det är Tom Baker som spelade Doctor Who på slutet på 70, början på 80-talet. Han var den liksom, den som väldigt många tycker var den allra bästa, den definitiva Doctor Who.
Vi ska prata mer Doctor Who med dig. Först ska vi lyssna på en klassisk låt från serien. Och som bara är en klassisk låt, punkt också. Här är Joy Division. Joy Division, Love Will Tear Us Apart i eftermiddag i P3. En låt som förekommit i serien Doctor Who som vi pratar om med James Savage som är chefredaktör för The Local. Vad har du ens själv för relation till Doctor Who?
Jag tror, alltså jag har kanske den relation som de flesta britter har, vilket är att man växte upp med Doctor Who. Mm. Alltså på den tiden de hade typ ett litet antal kanaler. Kanske lite fler än i Sverige, men ett litet antal kanaler. Och då var Doctor Who alltid liksom en stående punkt i TV, i TV-tablån.
Det man kallar typ lägerelds-TV i Sverige.
Det var lägerelds-TV. Mm. Så man satt där och man tittade på Doctor Who liksom varje vecka. För det var ju en naturlig del av liksom TV-tablån. Och det var en del av kulturen. Så jag växte upp tittande på Doctor Who. Och det var en jättestor del av min barndom.
Vilken var din favorit av de här skådisarna som vi pratade om? Var det han Tom Baker?
Eller? Tom Baker, alltså han var den klassiska och han var den första som jag upptäckte. Men jag skulle säga att under stora delar av, bara för att det var han som var doktor under stora delar av min barndom, var det Sylvester McCoy faktiskt. Bara för att jag är rätt åldern för honom. Inte för att jag tycker han är bäst egentligen, men han är den som har satt störst avtryck på mig.
Och nu har serien rullat i 63 år och det kan kanske vara slut, eller? Det är något slags drama.
Det är någon slags drama. Dels har tittarsiffrorna dalat på senare tid. Sen är det väldigt mycket så det är ju bråk på lite olika sidor mellan Russell T. Davis som är manusförfattare, det är Disney också som är inblandad på den här, för de är global distributör. Så planerna för en julspecial i år har som framförallt Russell T. Davis sa skulle bli av, det verkar ha lagts på is, eller det kommer inte hända.
Jag blev förvånad när jag såg att Russell T. Davis skriver manus till Doctor Who. Jag hade ingen aning om det. Alltså jag känner till honom för att han är ju då han har gjort Queer as Folk till exempel, väl, som är en sån ikonisk brittisk han har gjort jättemycket bögserier. Jag tror inte det förekommer en lesbisk kvinna i någonting han gjort, men det är mycket bögar i alla fall.
Väldigt mycket bögar.
Ja. Vad har han betytt för den här serien?
Han har betytt jättemycket, för han återupplev serien på i början på 2000-talet. Han var en person som älskade serien som pojke och serien har tidigare ställts in och han kom in och sa, men vi ska blåsa med liv, nytt liv in i Doctor Who, och för han var passionerad för det, och han är en väldigt begåvad manusförfattare, och han lyckades ge Doctor Who ett helt nytt liv.
Men vad säger liksom det brittiska folket nu då om den här serien inte ska fortsätta? Den har liksom gått i 63 år och nu kanske det är slut. Vad har det varit för reaktioner på det?
Ja, det är väldigt många bråk. Såklart det finns ju en väldigt nördig följeskara som bråkar väldigt mycket över liksom olika vägval som producenterna har gjort, om de valde rätt sätt och bedriver liksom att manuset för vad vi har gjort på fel eller rätt sätt. Alltså de bråkar väldigt mycket över det. Och sen är det klart att man bara liksom som britt tror jag bara tänker, men att rent allmänt om man inte är nörd så tycker man bara att det här är jäkla synd. Ja. Att en sån anrik tv-program inte kan fortsätta. Men man undrar liksom, ja, men kanske har var sak sin tid, tror jag många tänker.
Det måste ju vara, det finns väl få serier i världen som har rullat så länge.
Nej, men precis, det är ju så. Och det är liksom, det kom till ungefär samtidigt som James Bond, liksom om man tittar till filmvärlden. Och nu går James Bond också in lite i en ny era, och vi vet inte exakt hur det ska bli med Amazon som har tagit över det. Det kanske är ett tecken i tiden att de här serierna som kom till i en gammal värld har väldigt svårt att anpassa sig till den nya världen som vi lever i, den nya kommersiella, hårda kommersiella världen som vi lever i.
Men finns det en risk nu då att liksom inte, du har rullat i 63 år, man vill ju ha då ett fett jävla finalavsnitt på något sätt, men finns det en risk nu att det inte blir något sånt, utan att det bara liksom bara inte kommer tillbaks?
Att det bara tvina bort, ja, men det är ju risken.
Vilket det antiklimax ändå, när det har rullat så länge och sen är det bara, en dag är det bara, man hör bara inget mer och så är det ingen.
Ja, men precis, det är ju det som jag tror att många är rädda för. Sen får vi ändå komma ihåg att serierna, precis som Doctor Who har försvunnit tidigare kommit tillbaka. Det kanske krävs att någon ny kommer in, precis som Russell T. Davis gjorde en gång i tiden, med en ny idé för hur man ska göra något nytt av Doctor Who.
Jag önskar Doctor Who och alla britter good luck. Och du ska ha stort tack för att du kom hit.
Ja, och kanske lite closure om det inte blir något.
Verkligen. Annars kanske vi kan skriva ett sista litet avsnitt.
Ja,
och skicka
kanske.
In. Är det BBC?
Man vill ju veta hur det går för de där, vad heter de? Vad heter de som man slogs mot?
Daleks. Ja.
Daleks, ja.
De går inte att utrota.
Nej.
De går inte att utrota.
Nej.
Tack så mycket, James Savage.
Nu är det spåd.
Ja, om inte jag minns, jag har väldigt få, eller jag har väldigt fragmentariska minnen från gårdagen, för jag var så dåligt skick. Men jag har för mig att du fick 4 poäng, va?
4 poäng fick jag. Det är ny omgång då med S, bokstaven som är stad.
Ja.
Igår var det Wien.
Ja.
Och idag är det din tur. Och det är som vanligt 3 nyhetssändelser, låt och artist. Och sen då staden som är den röda tråden. Känner du dig redo, Kristoffer Garplind?
Absolut.
Då låter det så här idag.
Du slänger ner någon för ett stup.
Jag har en bättre idé. Vi gör så att folk tror att Loke är en bandit. Jag har redan tryckt upp affischer.
Du på, vilken överraskning.
Ja, men har man sett på maken? Det är ju vår vän.
Aha. Kom ner därifrån, du ditt lilla blå äckel.
Fan, jag kan inget. Fan alltså.
Ditt lilla blå äckel.
Jag vill att alla lyssnare bara ska minnas att jag tog 5 poäng förra veckan. För nu kanske det kommer bli 1.
Ja, vad kul för mig.
Ja, fan.
Men du får lyssna på det igen.
Ja, just ja. Åh, jag hade glömt.
Du slänger ner någon för ett stup.
Jag har en bättre idé. Vi gör så att folk tror att Loke är en bandit. Jag har redan tryckt upp affischer.
Du på, vilken överraskning.
Ja, men har man sett på maken? Det är ju vår vän.
Aha. Kom ner därifrån, du ditt lilla blå äckel.
Ja.
Okej, vi tar en låt, va?
Ja, och sen får du lyssna en tredje gång om du inte...
Det kommer inte hjälpa mig. First Aid Kit, Out of My Head i eftermiddag i P3. Mitt uppe i spåd och det känns dåligt idag för mig.
Ja, vad tråkigt.
Men...
Du får lyssna på det en gång till och sen så vill jag ha dina svar ändå.
Ja, men det låter lite irriterande för jag har hört den 1 miljard gånger här. Men jag kan liksom inte...
Lyssna igen här nu.
Du slänger ner någon för ett stup.
Jag har en bättre idé. Vi gör så att folk tror att Loke är en bandit. Jag har redan tryckt upp affischer.
Du på, vilken överraskning.
Ja, men har man sett på maken? Det är ju vår vän.
Aha. Kom ner därifrån, du ditt lilla blå äckel.
Jag kommer chansa.
Ja, vart vill du börja?
Ja, men låten, det är så här. Jag tror att det är... jag tror att det är typiskt Sara Larsson eller Tove Lo. Jag tror att artisten är Tove Lo.
Nej,
fuck. Där. Låten har ju fuck också. Ingen aning.
Nej.
Vi går vidare. Okay. Den första, den här rösten, alltså jag känner ju igen den för att det känns som att det är en skådespelare som gjorde så jävla mycket såna liksom tecknade serier, typ så här Looney Tunes, alltså den typen av grejer. Han som är så här, men han säger ju Luke. Och då tänker jag att det handlar om att alltså Lucky Luke kommer till stan. Yes. Men sen blir jag då förvirrad, för sen tänker jag det andra, det lät som att det var danska ett tag och jag fattar ingenting. Jag har till och med skrivit festen här, alltså, och det vet jag att det liksom inte är. Men de säger så här, alltså, men det är så likt Lucky Luke då. Men jag, de säger så här någonting, du på, då tänker jag på Tintin. Så jag tänk, men jag säger att Tintin kommer till stan. Åh, vilken tur. Men det är lite lurigt att ha två tecknade i rad, tycker jag. Det är förvirrande. Ja, men kan det då vara att det är tre tecknade i rad? Eftersom de enda blå små äckel jag kan komma på är ju smurfarna. Så jag säger att smurfarna kommer till stan.
Och, du har 3 poäng.
Ja, det har jag ändå. Och då är det ju stan så här... Ja, men jag vet du vad? Smurfarna är väl... Jag för mig att de är väl belgare. Tintin vet jag är det. Och jag tänker att då Tintin bor ju... Hon är journalist där. Jag säger då att staden är Belgiens huvudstad. Och nu blev jag low-key orolig. Är det verkligen huvudstaden? Jo, men det tror jag. Där är ju EU och allt sånt. Jag säger Bryssel.
Nej, det är otroligt. Du fick 4 poäng.
Ja, men det var på...
Ja, det är otroligt, Kristoffer. Men... Låten då, som du inte hade någon aning om.
Ja, vad fan var det?
Alla Rundans.
Ja, ja, ja.
Stromae.
Det är klart det är. Men jag hade aldrig kunnat uttala det. Så jag hade nog bara passat på det, även om jag hade satt det.
Det är lättare att säga Tove Lo.
Ja. Ja, men jag tyckte också att det var lite lik den här... No one dies from love.
Ja, just det. Ja. Stromae är då alltså från Bryssel och... Lucky Luke, en belgisk serie. Tintin utgår liksom från Bryssel. Skaparen Hergé bodde i och inspirerades av stan, och smurfarna skapades i staden 1958 av den belgiske serietecknaren Peyo.
Ja. Vad nice. Okej, 4 poäng. Fan vad mycket tecknade barnserier som görs i Belgien.
Ja.
Men de har ju också mest pedofiler av alla i typ hela Europa. Så det är så konstigt.
Kanske du ska sluta producera sån barnkultur.
Ja, det är snarare good look.
Nej.
Idag har vi en fråga till lyssnarna ju.
Ja, och den har gjort succé. Ja. Den otrevligaste kvinnan ni någonsin mött.
Just det.
Det kommer jättemycket sms och DMs.
Det finns ju många otrevliga kvinnor där ute.
Visst fan gör det. Ja. Och jag är väl en av dem.
Så är det.
Den otrevligaste kvinnan jag någonsin mött. I våras så satt jag på spårvagnen och med mig hade jag en liten påse kolasnören som jag hade öppnat för att äta. Åh gud vad gulligt. Vilken, det är den gulligaste inledningen på ett sms. Ja, en liten påse. Kvinnan framför mig, 50-ish, ganska normalt i utseendet, börjar skratta och säger: du ska väl ändå inte äta hela påsen? Fy fan. Jag är en ganska tunn tjej på cirka 154 cm och jag var jävligt sugen på kolasnören. Så jag svarade att det var precis vad jag tänkte göra. Kvinnan gör en oroad min och börjar sedan predika om kalorier och socker. Till slut så ställer hon sig upp, drar påsen ur min hand och säger högt och tydligt: jag äcklas av dig.
Men gud.
Sedan går hon av med min påse kolasnören och kvar sitter jag utan mitt lördagsgodis. Jag tyckte det var en ganska otrevlig kvinna.
Ja, det leder ju hittills, tycker jag, av alla otrevliga kvinnor vi fått höra om idag.
Det är rakt av det otrevligaste jag har hört. Nästan otrevligare än den där mannen som hotade med att påla någon.
Ja, just det. Alltså.
Herregud, vad otrevligt. Bara att liksom lägga sig i... Ja. Vad någon annan äter på spårvagnen.
Det känns som att hon sen gick av spårvagnen, tog tåget till Norberg och återgick till sitt jobb på Norbergs kommun.
Vet du vad det känns som?
Nej.
Som att hon gick av spårvagnen och tryckte i sig den där påsen själv.
Ja. Någon annan skriver, det är svårt att liksom matcha det här nu, men jag kör ändå. Den otrevligaste kvinnan jag mött är jag själv. Jag var cirka 20 år och hörde inte hur jävla negativ jag lät hela tiden. Förrän en kollega till sist sa åt mig på skarpen. Jag förstod hur illa de tyckte om mig. Grät och gick hem. Jag har varit trevlig sedan dess. Det kostar att vara otrevlig och det är gratis att vara trevlig. Mm. Gud, det borde vara vårt motto.
Det kostar verkligen att vara otrevlig. Det är en ansträngning ju.
Men däremot är det väl det är en quick fix, för det finns ju en ganska skön release i att vara otrevlig. Om man till exempel är väldigt väldigt irriterad, så kan det vara väldigt skönt att bara vara en liten F temporärt.
Är det verkligen det?
Ja, men jag tycker det, men sen ångrar man, sen kommer ju avtändningen så att säga. Alltså det blir, så får man, så ångrar man sig. Men just i stunden så kan det vara skönt att liksom bränna av.
Ja, men jag, min erfarenhet är att det ändå tar liksom mer energi, för att då blir det en sån urladdning när man vågar vara otrevlig.
Mm.
Alltså så att man ändå på något sätt förlorar på det i slutändan.
Jag är väldigt sällan otrevlig. Du har mycket mer erfarenhet på temat, så jag ska kanske sitta ner.
Men jag
liksom
har inte så mycket mer erfarenhet på temat.
Men jag har, det var en kvinna som hörde av sig, eller jag kommer inte ihåg vad det var för kön, spelar ingen roll, men det var den som hade varit på en charterort där det var ett sånt all inclusive barnvänligt hotell där en flicka hade sjungit Blinka lilla stjärna, inte jättehögt, och så var det en kvinna i 70-årsåldern som sa håll käften till barnet typ. Mm. Och det där tycker jag är, för vi snackade om det här förra veckan också, en grej som jag verkligen har lovat mig själv är att aldrig någonsin bli irriterad när en gammal människa står framför en i en kö på till exempel en livsmedelsbutik och är långsam och folk börjar sucka. Det är det värsta jag vet när folk håller på så. Samma sak om någon har ett, man ska flyga kanske, eller åka tåg eller whatever, så är det liksom någon stackars mamma ofta som har ett barn som bara skriker och skriker och skriker och folk blir skitirriterade. Det är liksom inte deras fel. Det är också det värsta jag vet när folk blir irriterade på det. Men sen finns det ju en viss kategori förälder som har ett barn som kanske är 5 år gammal på samma plan.
Mm.
Som liksom springer runt och typ slår folk, skriker och föräldrarna kunde liksom inte bry sig mindre.
Nej.
Det hatar jag. Men det finns, man får liksom reglera sin otrevlighet tycker jag efter det situationen.
Det är faktiskt helt oförståeligt när folk inte uppfostrar sina barn så att andra får uppfostra dem åt dem. Alltså man säger ju inte till, om man är normal i huvudet så säger man ju inte till ett barn alltså som man inte kan förvänta sig en förbättring av.
Nej.
Alltså man säger ju bara till barn när de är i en ålder där de förstår själva och kan bättra sig.
Det värsta, min stora mardröm är också att bli en sån sur gammal bög som sitter på ett plan och suckar åt alla jävla barnfamiljer.
Sorry, du är redan det.
Fan. Du vet Samir, vår kollega.
Jajamän.
Han är, ja, visst, han är ju i Dallas och han har bevittnat en av liksom fotbollslandslagets öppna träningar. Han har sett allt.
Ja, vi ska prata med honom efter en låt, va?
Mm, jag är väldigt nyfiken på vissa grejer. Det svenska fotbollslandslaget är tillbaka på VM-basen i Dallas efter gårdagens stora Tunisien-kross. Någon annan som är på plats är då som sagt vår egen sportreporter Samir Yousefi som bevittnade den öppna träningen med sina alldeles egna ögon. Hur var stämningen? Vad hade Lukas Bergvall för sig? Det ska vi ta reda på nu. Hej Samir!
Hello!
Hello, Samir, our football reporter over there. How are you?
How are you doing?
I'm good. Kristoffer är kär i Lukas Bergvall.
Ja, det kan verka så trevligt bara.
Jag förstår
bara. Vi kan återkomma till honom lite senare. Ska vi börja bara med hur det kändes som att landslaget mådde efter gårdagens historiska serie mot Tunisien?
Alltså, de mådde ju såklart himla bra. Men också inte utan att sväva iväg för mycket. Många kanske har efterlyst lite så. Kan inte bara kosta dig på att ha lite hybris nu efter den här totala krossen.
Mm.
Men det är nytt fokus. Det är Nederländerna som väntar i helgen. Och det är inte som att liksom Sverige går och svävar på moln, utan det är liksom tillbaka till ritbordet, ladda och absolut inte underskatta heller Nederländerna som är ett väldigt bra lag. Förmodligen betydligt bättre än det Tunisien som Sverige mötte.
Ja, nej, ja, är det något lag man inte ska underskatta så är det ju Nederländerna, det vet väl jag.
Är det inte så att de också, att i något gammalt sånt VM så torskade Sverige mot Nederländerna? Har de orangea kläder
det är
på
den här straff, ja, det har de verkligen. Det är en straffläggning där, va?
Ja, exakt.
När Sverige liksom hade ett riktigt gött gäng. Vi åkte på straffar, kanske i en åttondel.
Precis.
Det är liksom bitter eftersmak. Det är alltid jobbigt att möta det där jävla Nederländerna.
Mm. Har du inget skvaller från träningen?
Nederlagarna.
Okay. Vi vill ha juice från träningen.
Du undrar du om Lukas Bergvall? För jag satt verkligen och tittade på honom igår.
Jag undrar väl
utan riktigt veta den här besattheten som du verkar ha för honom. Han sticker ju verkligen ut på träningen, bara det kan vi säga. Alltså hans blonda kalufs skiner liksom igenom i den här kvällssolen över Dallas Stadium igår kväll. dels så dansade ju han. Han bjöd ju verkligen på dansmoves. Det spelades väldigt mycket musik under träningen igår. Alltså allt från så afrobeats till hiphop till Billie Jean. Alltså okay. Michael Jackson. Mm. Och då är det liksom Lukas Bergvall som står och vickar på höfterna. Men framförallt då, noterbart, är att han var ju den som stannade kvar längst efter träningen och nötte på avslut. Han liksom stod och bombade bollar på mål och ville liksom inte riktigt sluta med det, utan bara fortsätta sätta bollar och få in den där sköna känslan. Så att jag tror att han håller verkligen på att göra sig superredo för att spela en avgörande
roll. Han måste
roll.
Sova också.
I nästa match.
Ja. Och sorry, att han måste sova också lite. Och vila upp sig.
Skönhetssömn. Mm.
Vad tror du om matchen på lördag då?
Nej, men känslan är ju sjukt härlig ändå. Alltså, Sverige slog Tunisien. Det betyder ju någonstans att axlarna kan liksom sänkas ner. Det är en annan typ av avspänning nu. Alltså, landslaget är glada. Media, alla vi som liksom följer efter dem som ett släptåg, är glada. Det är en slags positivitism kring det här. Och också då andan hemma i Sverige. Alla som såg den här matchen på krogen och var bakis igår. Alla är ju glada. Och då är det mycket lättare att också komma till den här matchen mot svåra Nederländerna och känna att fan, vi måste ju inte vinna den här. Det räcker med kryss. Jag tror inte de åker dit och tänker att så här, nu spelar vi för oavgjort. Men att ändå så, det är en annan anspänning inför den här matchen. Så jag tror liksom, det hade inte kunnat vara bättre. Det här är liksom det optimala läget. Och det är helt sjukt att säga det med tanke på allt som har varit. Men vi är liksom, vi är där. Vi är fan i pole position. Det är helt otroligt.
Mm. Har du träffat Kribba?
Ja, jag har ju det. Jag träffade honom igår.
Vem är det?
Det är ju målvakten, alltså det är ju målvakten. Det är ju liksom ja! Han som var reserv. Han som var reserv i så många år och liksom bara var en del av landslaget, liksom en gubbe på bänken. Och så är det liksom massa omständigheter som gör att han i de här sjuka playoffmatcherna som Sverige lyckas vinna mot Ukraina och Polen, då är det han som skickas in och får starta. Och nu är han liksom första målvakt och får spela sitt första VM. Han är väl 34-36 år någonting sånt.
Oj, gammal,
spelar i AIK annars. Ja, men alltså, målvakter brukar man väl säga är de som åldras kanske längst eller liksom håller längst på en plan. Men ändå, ja, det är klart att det är gammalt att göra debut i VM. Han gjorde ju sin första VM-match i livet liksom mot Tunisien. Det är en sån osannolik resa han har gjort. Och det allra sjukaste är att han nu pryds. Det är en husvägg som har honom som ett stort motiv. Alltså en muralmålning i centrala Dallas. Det är en konstnär som har liksom smält upp Christopher Nordfeldt.
Okay.
För den här konstnären tycker liksom inte att Sverige har stjärnor i samma klass som Messi eller Ronaldo. Han säger att laget är liksom Sveriges stjärna. Och därför vill han lyfta fram en sån klassisk lagspelare som inte får så mycket rampljus. Alltså målvakten. Så nu är Christopher Nordfeldt här. Alltså, jag vet inte hur, den är kanske 4x5 meter. Den är enorm.
Men gud vad kul! Vad frågade du honom om det när du träffade honom, om han var glad?
Ja. Alltså, nej, han sa att det var helt, han förstår inte vad som händer. Det känns helt surrealistiskt, det är otroligt hedrande. Och han gillade ju också tanken som den här konstnären har, att liksom lyfta fram laget och de här unsung heroes. Så han är ju verkligen en sån. Alltså, fattar ni, han har liksom nött bänk hela livet. Det kan man ju verkligen göra. Man kan vara en andra målvakt eller tredje målvakt hela sitt liv utan att få vara den som får köra matcherna. Nu får han det. Det är helt sjukt.
Fan vad kul för Kristoffer och hela laget. Vi kommer ju få anledning att återkomma till dig, Samir. Du är väl kvar där borta ett tag?
Jag är ju det.
Bra, då hörs vi snart. Tack för idag. Samir är direkt från Dallas.
Kan du läsa det översta sms:et?
Det kan jag göra. Vi river av de sista på temat den otrevligaste kvinna jag mött. Så här skriver en lyssnare. När min pappa ringde sin norska farmor och berättade att jag var född och sa det blev en flicka och hon ska heta Moa. Den enda kommentaren han fick var: det är inte namnet på ett dyr en gång. Vilket betyder då, det är inte ens namnet på ett djur, innan hon bara la på luren. Namn kolon ej godkänt.
Kul. Någon dag vill jag bara ha historier om farmödrar.
Ja, men gärna norska.
Ja.
Det
någon annan skriver: min närmsta kollega är nog den mest otrevliga kvinna jag någonsin träffat. Det är ständiga medarbetarsamtal och det har utfärdats flertalet varningar på grund av dåligt bemötande. Dock sällan konflikter med mig personligen, för jag väljer mina strider. Det mest problematiska är att vår chef försöker få mig att medla i konflikthantering mellan henne och andra medarbetare, då jag är den enda hon lyssnar på inom citationstecken. Det slutar aldrig väl. Idag gick hon på semester och jag tänkte att jag kunde pusta ut. Innan klockan hade slagit lunch så lyckades hon veva igång en konflikt över sms där hon försökte delegera arbetsuppgifter på mig som hon hade glömt. Lätt att sätta ner foten över text, tänkte jag, och sa att det kunde vänta. Det slutade med ett otrevligt telefonsamtal där jag lik förbannat övertalades att än en gång göra någonting som inte är mitt jobb. med vänlig hälsning en konflikträdd bög som inte jobbar på Norbergs kommun men liknande verksamhet.
Ja. Oh. Bless you. Den otrevligaste kvinnan jag har mött är nog vår gårdsgranne som lägger döda fåglar på vår uteplats för att hon är övertygad om att våra feta och lata utekatter skulle ligga bakom. Samtidigt som hon ägnar sig åt detta psykopatbeteende så går hon runt och spelar offer och ser så ledsen ut samtidigt som hon kör en lång predikan om hur synd det är om de stackars skatungarna som inte ens han lär sig flyga innan de blir tagna.
Det är synd om de skatungarna. Det är det.
Men det var ju inte de här katterna då.
Hur vet man det då?
För de är så lata och feta. Enligt vår brevskrivare. Sen brukar hon avsluta sina långa ledsna rants med ett högdraget har man katttur? Nej, har man kattur så får man faktiskt ta hand om sina kattur. Vad menas med det? Är det dialektalt?
Har man katter så får man faktiskt ta hand om sina katter.
Ja, det förstår. Men det var just kattur-stavningen som jag reagerade
på. Hon kanske har släkt på Island.
Jo, är det här? Ja,
en kattur, flera katturur.
Tack för alla sms och DMs.
P3, Sveriges Radio.